Känner hjärtligt välkomna till den extra insatta Champions League-specialen i Toto Balutto. Vi har teamat upp med Bengt Bengan Sonnert. Varmt välkommen tillbaka till Toto.
Stort tack. Kul att vara igen.
Det var jävligt roligt sist vi tre satt ihop i någon slags livesändning. Då var det Pokertutto och Thomas Wilbacher hade puls ute i Rönninge med stege och fem.
Det var sanslöst att Bengan var ute, utan jag var kvar. Bara en sån sak. Jag hade verkligen ingen koll. Det var min första pokerturnering som jag spelade.
Hur högt håller du Thomas stege med fem i dina pokerminnen?
Det var en magisk kväll överlag, kommer jag ihåg som. Och men jag var imponerad av Thomas. Bra för att vara nybörjare, får man säga. Steg och fem grejen är ju också episk. Det får man gå in och kolla på. Men, det var jäkligt kul kväll. Och överlag Pokertutto, vilken succé och kul för pokern och allting.
Ja, det var otroligt. Det var nästan lite omskakande när det gick upp för mig att det var fler deltagare. Såklart med en helt annan buy-in. Men det var fler deltagare i Pokertutto än i Poker-SM.
Ja, nej visst. Nej, men det var, ja, jag var chockad och förvånad med det. Det var riktigt snyggt jobbat med den biten, och jag tror att de flesta tyckte det var jäkligt kul också. Det är ju det som är grejen. Det var ju en period där det inte var så mycket fotboll. Ingen alls, så att det passade ju rätt bra också.
Det kändes som vi blåste liv i folks liv lite under Pokertutto. Jag tänkte med Bengan här, Gustav, vi har ju ett avsnitt med dig. Alltså ett eget Bengt Sonnert-avsnitt som ni gärna får lyssna på och veta lite mer. Ni får veta lite mer om Bengt Sonnert, men kan du köra den korta versionen, Gustav?
Nej, men den korta versionen är väl att Bengan tillsammans med 5-6 andra svenskar gick i bräschen för den pokerboom som tog livespelandet in på nätet. Vi är nog många i min generation som har suttit med både home games och snabbturneringar och förlorat oss i Texas Hold'em. Men sen så dippade det lite och så gick nog många vidare med livet. Men jag har hela tiden hållit ett litet öga på Sonnert, som de senaste åren har växlat upp vad gäller sportsbetting och kanske framförallt då det fotbollsmässiga i spelkollektivet Gambling Cabin tillsammans med några av våra kompisar i David Neves och så vidare. Så att det är väl det som är kanske inte huvudsysslan inkomstmässigt, men där man ser dig mest medialt i alla fall.
Mm. Ja, men precis. Vi kör ju Twitch-sändningar och lite magasin och lite poddar och sådär också. Om spel från nuvarande och före detta spelproffs synpunkt lite så, men försöker ha jäkligt kul tillsammans och vi snackar om det senaste, uppmuntrar till spel på ett roligt sätt.
Men det är ju sådär med fotboll, i och med att jag också delvis är född liksom ur spelvärlden in i medievärlden också. Att, såhär, ja, du säger ju prata om spel, så tänker folk att det är knastertort. Men när man pratar om spel och analyserar, så handlar ju inte det bara om matematik, utan det handlar ju väldigt mycket om de mjuka värdena och matcher man har sett och egna analyser kring matcherna, efter matcherna och så vidare. Och sen så adderar ju, vi pratade om det innan här, spelet adderar ju verkligen en spänning till matcherna, och speciellt det här året eftersom det har varit corona, ingen folk på läktarna, och att sitta och kolla på en Osasuna Granada utan att ha spel, ja, men det är lite tuffare den här säsongen än vad det har varit tidigare. Sitter man med ett stryktips, eller man kanske till och med har en trippel eller ett singelspel på en match, så adderar det verkligen lite puls, ja, som är nödvändigt, livsnödvändigt egentligen.
Ja, visst.
Ja, men det där är väl verkligen varför du sitter här i det här avsnittet. För vi tänkte att men det är väl perfekt att ha hit Bengan när det nu är dags för Champions League om start. Dels för ditt Champions League-öga rent sportsligt, men kanske framförallt det spelmässiga. Tycker att du är jävligt vettig och sund spelteoretiskt och har många kloka tankar och infall i hur du resonerar där. Så att vår plan med det här avsnittet är att ta tag i Champions League-omstarten i kronologisk ordning, gå igenom åttondel för åttondel, hur vi ser på mötena, hur vi värderar våra tankar, och om man landar i något spel så presenterar man det.
Helt enkelt det enda man behöver, det blir en guide inför åttondelsfinalen.
Exakt, och det många redan vet såklart, det är ju att det är fri lottning av resten av trädet efter åttondelsrundan, så att det blir lite att kasta pil i mörkret tycker jag, att spekulera allt för mycket.
Inte om man har min kristallkula. Då är det inget jävla inte. Mörker alltså, utan det är glasklart.
Men i många fall så är det ju helt omöjligt att sia om utgången sen, eftersom lottningen inte skedde än. Det finns inga sidor av träd. Det är så många andra parametrar som spelar in, så att det är väl bara minnas fjolårssäsongen där en sida av slutspelsträdet blev dödens grupp och så var det lite lättare.
Lite Atalanta. Och
ja, men på andra sidan. Ska vi börja i den kanske hetaste matchen av dem alla, om man pratar om slaget om världens bästa spelare, nämligen Lionel Messi. Barça mot PSG. Det har ju varit starka rykten egentligen hela den här säsongen om att Messi ska lämna och att PSG förmodligen är den mest troliga nya adressen. Det är ett Barcelona som har växlat upp hemma i Spanien under 2021, samtidigt som PSG har tappat Neymar återigen just den här tiden på året.
Ja, det är en månad framåt som det sägs, och det, om en månad så är det syrrans födelsedag.
Exakt.
Och så kommer ju alltid de här tweetsen med 2011, 2012, 2013, 2014. Injured, injured, injured och så vidare.
Hur ser du på det här mötet?
Nej, men det är ju ett superhäftigt möte såklart, och väldigt, väldigt ovisst vilka som går vidare. Det känns ju på förhand väldigt, väldigt jämnt. Neymar borta som sagt i första mötet, kanske även andra mötet då. Som jag läste så kunde han vara tillbaka tills dess, men ja, vi får ju se. Men,
2-3 månader sedan så kändes det som att PSG precis. Var ganska klara favoriter, i alla fall i mitt huvud.
Visst.
Nu känns det nästan som att den pendeln har svängt.
Ja, det där är ju lätt, just oddsmässigt så var de, så de är mycket högre här, Barça på hemmaplan. Nu står de runt 2 gånger pengarna. Och tidigare, för just för 1-2 månader sedan, så var ju PSG favoriter på bortaplan. Så det är ju otrolig skillnad. Men det är ju saker som har hänt med ja, men Neymar-skadan är ju en stor faktor. Men även att Barça ser mycket bättre ut nu. Än vad de har gjort. De har ju börjat klättra tabellen. De var ju helt borta från ligatiteln. Nu är de, har de ändå en liten...
De är helt borta.
Ja. Det blir tufft kanske, men... ja, de är inte helt... De är nästan ner på under halvan där ett tag.
Men så här, Barcelona i harmoni skulle kunna gå rent från nu in. Alltså lite sådär. Och då lever ju faktiskt hoppet om en ligatitel. Problemet är ju, som vi gjort inne på tidigare, att Atletico Madrid är för bra.
Ja, men det skulle jag nog säga, det är nog, jag kan bli lite nedslagen och dyster av att just den här Champions League-våren inte får ha fullsatta läktare på alla matcher. För det känns som att ingångsvärdena för väldigt många av lagen är så maxade för det här Champions League-slutspelet med tanke på hur det ser ut i många ligor. Manchester City, de jagar fortfarande den där Champions League-triumfen. Har ännu inte nått en final, men de har nu enligt mig avgjort Premier League så pass mycket att de kan verkligen gå all in. Du har lite samma läge för Atletico Madrid. De har gått så jävla starkt här nu i La Liga att de har ingen anledning att prioritera La Liga och säkra den titeln och så kanske på bekostnad av Champions League, utan de har ju så jävla buffert av poäng att de kan gå all in Champions League. Du har Real Madrid och Barça som måste nästan vinna den här turneringen för att rädda upp hela säsongen. Detsamma gäller Liverpool. De måste nästan vinna den här turneringen. PSG nådde finalen i fjol, drivna av revanschlusta, ska ta den där titeln. Juventus räknar jag lite bort här nu från Serie A-titlarna. Inter går som de gör, och förlusten senast mot Napoli. Med Ronaldo i laget, att ja, men de ska vinna Champions League. Och så har du Bayern München på det, regerande mästare och klubblagsmästare som vill försvara titeln. Alltså, det är så jävla många lag som både kan och vill vinna den här titeln mer än någonting annat.
Ja, och sen lite roliga outsiders med Leipzig och så vidare. Så att, ja.
Nej, den känns så jävla maxad den här Champions League-våren rent sportsligt. Så att det är synd att det ska vara som det är med pandemin och coronan och förutsättningarna som blir. Men om vi återgår då till mötet Barça-PSG. Hur värderar du lagen mot varandra? Neymar out, är det den stora skillnaden som kommer vara tungan på vågen här, tror du?
Ja, jag är väl lite inne på att jag tycker att PSG ändå ska vara lite favoriter och gå vidare här. Jag såg att Verratti troligtvis startar här i veckan, och det tror jag är väldigt viktigt. Sen så såg jag att ja, men det var egentligen helt jämna odds för de här lagen att gå vidare. Och jag tycker att till exempel, men Barca står ju 2 gånger pengarna på hemmaplan. Vilket betyder att oddsmässigt är ganska lågt på Barca just på hemmaplan. För hemmaplansfördelen är ju inte lika stor nu. Så att det är nästan bättre om man vill ha någon speltanke här och gilla Barca, så ska man spela dem och gå vidare kanske. Istället för att spela att de vinner första mötet. Så jag är väl mer inne på det spelet om man gillar Barca i det här dubbelmötet. Och sen kanske spela då, om man gillar PSG så spelar man dem i första mötet mot Barca här. Jag tror även om det spelas på Nou Camp så är det inte hemmaplansfördelen likadant. Det har ju sett statistiskt sett den här säsongen att ibland är oddsen nästan kvar som att det vore hemmaplansfördel, men det är väldigt, väldigt stor skillnad att spela med publik. Det har verkligen bevisats i år.
Men hur mycket skulle ni säga att Neymars frånvaro kostar oddsmässigt? Alltså hur hade det här mötet stått? Kanske koll på historiken till och med där. Ja, favoritskapet hade ju legat i alla fall på PSG.
Ja, men precis. Det hade ju gått ner. Sen så, ja, det är klart att en Neymar i form är ju, kan göra en otrolig skillnad. Sen så är han inte 100% form, så kan det nästan pendeln svänga över där ibland.
Jag är för dålig oddsättare, så att jag vill inte värdera det i exakta punkter. Men det jag däremot tror, det är att Barcelona, Koeman och kanske framförallt Lionel Messi, de känner nog att nu har vi PSG hemma i Barcelona på Camp Nou utan Neymar. Ska vi gå vidare från det här dubbelmötet så är det nu vi trycker till och sätter kniven i dem och trycker på det öppna såret. Hade Neymar varit med och varit i det slaget han var i här i vintras, så PSG ställer hela fronttrion på benen med både Di Maria och Mbappé och Neymar, då tror jag att Barcelona hade haft en betydligt mer avvaktande inställning till det här första mötet och nog varit ganska nöjt med ett kryss ha en bättre chans i returen. Men nu tror jag att Barca vet att fan, vinner vi den här matchen med 2 mål, då går vi vidare.
Ja, men så här har det ju varit annorlunda också i favoritskapet om den här matchen hade spelats för en månad sedan bara. Med tanke på hur Barcelona såg ut då handlade också allting medialt om Messi, och då kom Barcelonas skulder, och det påverkar ändå folk hur de ser på laget. Även inför ett möte. Sen så, exakt hur mycket man ska värdera liksom att det är kris i en klubbledning eller ekonomisk kris i ett sportsligt sammanhang, det är alltid svårt.
Men, det är oerhört svårt. Just
det är oerhört svårt, men sen efter det så har det har lagt sig lite. Och som man kollat tajmingmässigt bara inför den här matchen, så var det kanske bra att det kom då. Att det fick vara lite kris och jiddrigt och det var Messi. Och det som har hänt de senaste veckorna istället då att Messi själv ser ju helt jävla galen ut. Sådär. Bra han bara kan göra. Och hela Barcelona liksom slaktvinner i ligan igen. Och det gjorde de ju egentligen inte under hela hösten. Så att det är ju så gamla Barcelona lite grann som vi har sett de senaste veckorna. Därför blir jag har ju varit så tydlig med att sticka ut hakan och säga att PSG går hela vägen. De kommer gå till final här och de ser så jävla bra ut. Icardi är tillbaka. Verratti var smyg på väg tillbaka. Nu ser det ju faktiskt till och med ut som han startar. Alltså det är så superfeeling PSG i det här dubbelmötet. Och sen nu händer det här de senaste 2 veckorna.
Men du får det högre odds.
Messi tillbaka. Lite fucking harmoni i Barcelona.
Men du har ändå stått fast vid din PSG-tanke och bett Betsson att boosta direkt, upp PSG som slutsegrare.
Oh ja. Alltså... någonstans så ska jag stå fast vid det jag sagt. Så att jag tror på PSG fortfarande att vinna hela jävla skiten. Uppboostat till 14 gånger såsen, gubbar. Från 11.
Ja, det är inte dåligt alltså.
Ah, det bara rygga sånt.
Jag kommer smyga in ett överspel i den här matchen. Det har jag med i min åttondels toto-trippel. Över 2,5 på Camp Nou. För jag tror att PSG vet att det är inte här de går vidare. Men gör Barcelona 2 mål, då behöver PSG göra mål. Och jag tror att Messi i den här formen i en matchbild som nog kommer präglas ganska mycket av att Neymar inte är med, så tror jag att det kommer bli en sluggertillställning. Att när väl Messi har gjort sitt eller sina mål så måste PSG framåt. Och fan om inte Barca dödar det redan på Camp Nou, eller då om PSG spräcker nollan. Och... nej, jag ser 2-1 som ett resultat som båda lagen nog är halvnöjda med.
Får jag skjuta in en grej? bara när du säger det. Eftersom det här då blir en liten guide, så har vi pratat om Neymar som är out. Viktigt att även, eller viktigt att han är. Viktigt att säga att Angel Di Maria också missar det här mötet. Så att det är liksom två ordinarie offensiva spelare från hösten som är borta. Sen har ju PSG liksom en stark trupp. De kan spela Moise Kean till höger och Mbappé till vänster. Och så
kör Martin Åslund där. Garderar dig med två uttal. Moise Kean, Kean.
Ja, ja, men just det sitter så jävla djupt.
Ja, men något som är lite extra intressant när det snackar om mål och bortamål och sådär, det är ju att jag gissar väl på att bortalagen här är ju gruppettorna i varje möte. Och de kommer ju vilja, nu när det inte är någon publik, så är det ju en jäkla fördel att göra lite bortamål. Och när man kanske har lite större chans att göra det. Så att jag är lite inne på att det kan påverka de här mötena, att det blir lite fler mål möjligtvis i matcherna. När bortalagen går för det lite hårdare. Jag menar, när vi har sett tidigare, när det är 50 000 på läktaren och Barca spelar något bortamöte. Det kan sluta 1-1. Och sen vinner de med 3-0 hemma. Även när de var som bäst så kunde de ju bara liksom säkra en. Men nu är det, tror jag det är viktigt att göra de här bortamålen för alla gruppettorna. Jag tror att de kommer gå för det väldigt mycket. För att hemmaplansfördelen är inte lika stor när de väl kommer tillbaka. De har inte publiken i ryggen på hemmaplan. Så att jag är lite inne på att just bortalagen kommer kanske försöka vinna lite mer och kanske bli lite fler mål också.
Alltså någonting som sticker ut, nu är det ju PSG och det är mastodontklubb och de var i Champions League-final i somras. Men ändå när man tittar på laget och åker till Barcelona och ska möta Leo Messis Barcelona och ställa upp med Mbappé, Cardi, Moise Kean som egentligen är en utpräglad anfallare. Ute till höger ska han då spela i någon slags Thierry Henry-roll och liksom komma in. Men det är ruskigt framtungt. Alltså de flesta lär till och med så här, ja, men ta Juventus eller Atletico Madrid eller så där, skulle ju ändå kunna liksom falla tillbaka lite. Men du kan ju inte falla tillbaka om du har de tre spelarna. Du kan ju inte spela defensivt. Du kan inte bli tillbakatryckt för du vill bara framåt hela tiden.
Ja, jag tror som sagt att det här blir en jävla öppen tillställning där det blir mål i båda burarna. Så att, efter det här snacket känner jag mig trygg med mitt över 2,5 ben i min Toto-trippel. Parallellt med den här matchen så spelas mötet mellan Leipzig och Liverpool i Budapest i Ungern. UEFA har ju tagit beslutet att Liverpool som storbrittiskt lag inte ska dra med sig några bakterier och mutationer till Tyskland. Så att den här matchen får spelas i Ungern. Hur tror du det påverkar förutsättningarna?
Men det kom ut, men det är väl ganska troligt att de inte spelar andra mötet på Anfield.
Precis, där är väl ingenting bestämt, men det är känslan är att det inte kommer bli.
Känslan är därför att tyskarna ska behöva isolera sig 2 veckor innan för att åka in och ut ur England och så vidare. De är livrädda, tyskarna, för engelsmännen. Så att det kan ju påverka också om det är så att de vet om det. Att det blir två möten på neutral plan helt enkelt. Men det är borta och hemmamål. Så att bortalagen här, även här, borde ju kunna att få den fördelen på någon slags bortaplan för Liverpool, så kommer de också vilja vinna den här matchen och göra fler mål. Sen tycker jag överlag att Liverpool och Klopp, ja, de har varit sämre den här säsongen, men de får lite oförtjänt kritik här på slutet. De har inte varit så dåliga som resultaten har speglat.
Men resultaten har ju varit väldigt usla.
Ja,
och således tycker jag att de har börjat för rättfärdig kritik.
De har åkt på lite det
kritik.
Som City åkte på ett tag. Alltså, spelar ju faktiskt jävligt bra fotboll, men de fick inte resultaten med sig alltid.
Mm.
Men har man staplat de resultaten som Liverpool har gjort på hög här nu under januari och februari, och det har kostat dem både ligan, det har kostat uttåg i FA-cupen. Jag tycker inte kritiken och skiten som Liverpool har fått har varit oförtjänt, även fast resultaten har varit lite stolpe ut.
Ja, jag kan hålla med dig till viss del. De ska absolut ha kritik för det, men det blir alltid så att det blir på kort sikt är överdriven kritik när just resultaten blir dåliga. Jag tycker man kan se till, i alla fall om man kollar spelmässigt, så får man kolla på prestationerna och även liksom kapaciteten och grundstyrkan hos ett lag och så vidare. Men det var lite liknande som Arsenal hade ju något fruktansvärt kritik. Arteta skulle ju bara ut på noll sekunder. Och nu har de ju faktiskt spelat rätt bra fotboll i en och en halv månad och börjat klättra i tabellen. Och helt plötsligt så är han ett geni. Lite samma sak med Ole Gunnar i United. Han har ju fått kritik i vågor och nu
är det piss igen.
Ja, nu är det skit igen, eller hur? När vi gjorde en dålig match mot West Bromwich här. Nu är det bara... Så att det är lätt att gå väldigt kort tid. Jag tyckte att Liverpool gjorde en ganska bra match mot Leicester här senast till exempel. Jag tror att de formtoppar inför Champions. Nu hade de varit individuella misstag som gjorde att de förlorade den matchen. Och ja, Leicester och Vardy och de är inte sena att utnyttja sådana grejer.
Nej.
Men så jag tror att Liverpool kommer kanske överraska lite här och göra bättre insats än vad de har gjort på slutet.
Jag tyckte det var lite intressant igår. Det är ju väldigt sällan de största spelarna i världen går ut på sociala medier och pratar pur fotboll. Men Mohamed Salah gick ut igår och twittrade om att nu är det en jäkla tuff tid för oss i laget, men vi står starka tillsammans och vi har bestämt oss i gruppen för att inte låta de här senaste resultaten definiera vår säsong. De kommer ju i mångt och mycket definiera deras säsong, för de kommer inte försvara ligatiteln och de kommer inte vinna någon inhemsk cup och så vidare. Men jag tycker ändå är ett ganska tungt signalvärde att Salah känner sig manad att gå ut på sociala medier och verkligen antyda att vi kommer göra allt för att vinna Champions League här, för att låta det vara det som definierar den här säsongen, inte en pissperiod på 5-6 veckor i januari-februari. Så att där kan jag ju verkligen dela din känsla av att Liverpool sluter leden här.
Men Klopps stora svettning inför den här matchen, det är ju Fabinho. Om han kommer kunna spela eller inte spela. Alltså ska han spela Henderson som central, alltså mittback, då måste ju Fabinho vara redo.
Och om han spelar så ser det ändå ganska bra ut, tycker jag. Start 11 så ser det rätt bra ut, tycker jag.
Ja, men precis. Då skulle man kunna spela med Robertson, Fabinho, Henderson, Alexander Arnold. Alltså då kan man ju tycka, vadå, ska Fabinho och Henderson, två centrala mittfältare, spela? Jo, men de klarar ju det, kan man ju tycka. Och sen så framför då Jones, Wijnaldum, Thiago. Tror jag. Det är väl någon slags här preview. Fan, det är helt sjukt.
Behöver bara man väl inte vara fel med Kabak bredvid Fabinho då? Så att man får upp Henderson på mittfältet. Ja, för fan, men, vad jag tycker han saknas där.
Jo, men samtidigt så här.
Tycker Thiago har det jobbigt alltså. Och Curtis Jones är lite för...
Ja, men det här är, du var på Stamford Bridge förra året, vet du, och såg Thiago ha lekstuga.
Jo,
eller?
Det var jag. Ja, absolut. Exakt.
Nej, men jag tänkte bara säga det, bara när man kastar ett öga på skadelistan så är det ju helt sinnessjukt liksom. Med Van Dijk, Joe Gomez, Matip. Ja, jag vet att alla känner till det, men ändå. Och så har man Fabinho då, doubtful inför den här matchen. Och utöver det liksom Diogo Jota som ändå kom in och var liksom, ja, chockerande nog bäst i anfallet för Liverpool.
Men Liverpool behöver inte försvara så mycket i den här matchen. Det blir 3-0, 3-1.
Men, jag har också jättestark Liverpool-känsla i dubbelmötet.
Hur kommer det sig att du inte tror mer på Leipzig som ändå gjorde en otroligt bra säsong Champions League-mässigt i fjol, gick till semifinal. Hade väl lite småhäng på den där finalplatsen. Har ju gått starkt i Bundesliga också, men Bayern München är Bayern München. Vi pratade om det i Toto förra veckan. Jag tycker det var så jävla friskt och fräscht av Sabitzer i Leipzig att gå ut medialt och ge upp ligatiteln. Nej, det är 7 poäng till Bayern. Det går inte att ta igen. Så att, det kommer inte bli någon ligatitel. Och också då, ja, men antyder att nu är det fullt fokus Champions League. Jag tror inte att Nagelsmann och Leipzig ser Liverpool som övermäktiga?
Nej, men jag tror absolut att det som är ganska intressant som jag såg här på Betsson oddsen innan, det var att Leipzig stod 3,55 och går vidare. Och då tror jag nästan inte att de har räknat in att det blir troligtvis en neutral plan i andra mötet. Så det är väldigt, väldigt, gillar man Leipzig här och som du säger lite, ja, du tror att Liverpool kanske får det lite svårt.
Sämre lag än Leipzig har slagit Liverpool senaste
ja,
tiden.
Ja, visst, och Leipzig är ju ett riktigt bra fotbollslag och jag tror att liksom, de är ganska nya där uppe så att det kan underskattas lite, absolut. Jag tycker bara att Liverpool, jag menar, för ett halvår sedan så var det många som sa att det kanske var Europas bästa fotbollslag ungefär. Alltså innan sommaren där, när Bayern slaktade allt. Så var det ju på den nivån. Och helt plötsligt nu så så värderas de ungefär lika högt som, alltså, ja, de är oerhört nedvärderade för alla för att de har haft en lite sämre period. Men om man kollar på truppen, på spelarna som kommer att starta troligtvis, tränaren och så vidare, det är rätt, det är ju väldigt, väldigt liknande, och jag tycker att de börjar trampa igång lite prestationsmässigt i alla fall, även att de har fått resultaten emot sig, så ser det inte så illa ut tycker jag inte.
Men tror ni att, med tanke på Allisons väldigt sviktande dagsform, skadeproblematiken som finns i mittförsvaret och så vidare, tror ni att Liverpool åker till Ungern med någon slags anfall i bästa försvar?
Jag tror det kan vara så, absolut. Det är självförtroendet är ett stort problem i fotboll. Det märker man på lag som har det problem att då sker de här individuella misstagen om och om igen. Och det är det som kan bli deras fall, känns som idag. Jag tror att Liverpool kommer vara dominerande med det här dubbelmötet spelmässigt. Men sen är det frågan om de gör de här misstagen igen.
Om man ska bryta ner det till någon slags här fotbollstaktiskt, så tror jag absolut att Liverpool kommer att åka och köra liksom gammal kloppsk gegenpressing. Man kommer pressa högt och man kommer ligga på dem och flytta upp laget i alla lägen man kan. Och därför blir det en öppen match. Och med tanke på det, ja, men att Fabinho inte är säker, så måste man också se mål i den här matchen. Och att det blir öppet och att det kanske blir lite svängdörrar bakåt för Liverpool ibland också. Men vi pratade om det i Toto, om Alisson och hans självförtroende, att han var ute och snurra senast. Alltså det är ju någonting att hålla koll på. Vi snackade om en Alisson cam. Alltså vad kommer han i för mentalt tillstånd till det här mötet? Om det blir så som vi tror, att Liverpool pressar högt och det således också blir lite hål, i alla fall lite ytor för ett offensivt Leipzig att ställa om på, ja, men då måste ju Alisson ta samma typ av beslut här. Hur långt bak ska han stå? Hur långt ut ska han komma? Så att, så här, ju mer och mer, Gusten, så blir din Alisson cam kanske hela grejen med den här matchen.
Kanske. Är någon av er MMA-kunnig?
Jag brukade kolla en del. Nu kollar jag stormatcherna en del i alla fall.
Okay. Ja, men så kunde jag skallar bra.
Jag får se vad ni tycker om min liknelse då. Men jag tänkte på, jag drog en parallell i mitt huvud igår inför den här matchen med då McGregors senaste match för några veckor sedan. Alltså jag är så okunnig om MMA så att jag vet inte ens jag kommer inte ihåg vad han som han mötte heter. Men jag läste...
Hade du spelare sånt?
Nej, var det inte Dustin Poirier? Nej, var
jo,
inte han.
Jo, exakt. Det var, ja. Precis. Jag läste bara en grej efter den matchen som fastnade på mig. Det var att någon hade gjort analysen att McGregor ville så mycket i den där matchen, men samtidigt så ville han liksom inte vara där, så då var hans taktik att nu går jag bara in och så blåser jag på högsta växel här för att avsluta det så snabbt som möjligt. Och att det är ganska signifikativt för en fighter som egentligen inte är bekväm med situationen. Och jag tänker lite kring den här matchen att Liverpool och Klopp är i den situationen också. De är så satta under press och Klopp är för första gången ifrågasatt och han är bitsk och ilsken och ocharmig i intervjuer.
Ja, hemskt. Och laget, det tror jag är
stora svaghet. Laget går trögt och då känns det som att han tänker nog att fan, vet du, om inte det bästa är om vi bara går ut här och så lägger vi gasen i botten och så ska jag visa den här jävla Nagelsmann vem som är pappa i huset. Och det är precis vad Nagelsmann och Leipzig vill. Alltså att det kan bli lite Liverpools fall, kan jag tänka mig, att de spelar Leipzig i händerna, att de kommer ut och är så jävla uppretade och ilskna och ska stämma i bäcken här och visa vem det är som bestämmer, och det är precis det Leipzig bara vill ha, att ställa om med
den. Nej, jag tror att man ska vara rädd om man är Liverpool supporter för att det ska bli vilda västern första 10-15 minuterna, och där då Liverpool går ut med den där inställningen och sen så är det ytor bakom backlinjen.
För lite har det ju svängt så med McGregor också, precis som det har gjort med Liverpool, att folk vill se dem falla nu. Alltså det fanns ju en tid när alla, upplevde jag i alla fall, som hejade på McGregor. Och han var kaxig på väg upp, att det var till slut omöjligt att inte gilla honom. Men som för alla, så det svänger det där.
Alla älskade ju Klopp också för 2 år sedan.
Exakt, och nu är det som att alla vill se honom falla.
Ja. Sen är ju väldigt mycket man vill se de svenska Liverpool-supporterna falla. Det handlar om.
Ja, jag vet inte. Det var bara en analogi som jag kände eventuellt var adekvat. Men ni verkar båda övertygade om att det här slutar med Liverpool-avancemang.
Ja, avancemang, det är absolut. Det tror jag på. Men jag menar bara att oddset här är väldigt högt på på Betsson att Leipzig går vidare, tycker jag. I och med att det blir två neutrala plansmöten. Men däremot så tycker jag oddset är för högt på Liverpool att vinna den här matchen. Och jag gillar överlag i Liverpool det här dubbelmötet. Så att, men det kan man ju ha olika åsikter om, som du säger. Och då tror jag att, liksom att det bästa spelet om man gillar Leipzig är att spela dem och gå vidare till 3-55. Men jag hade ju med min tutotrippel här, mitt första spel, Liverpool att vinna mot Leipzig i Budapest, neutral plan. Nästan 2,40 får vi på det här på som det odds. Jag menar, PSG neutral plan mot Leipzig i somras. 1,60.
Ja, det är ganska stor skillnad.
Det är stor skillnad.
Och sen ska man väl inte underskatta att Emil Forsberg är out för Leipzig?
Nej, alltså nu är 23 januari de torskade senast. Alltså de har ju haft ett par bra, några 3-4 bra resultat här nu Leipzig. Så de kommer väl lite så här självförtroende boostade, men jag tror inte det spelar så jävla stor roll här. Jag tror att erfarenhet är helt viktigt generellt sett i åttondelsfinaler i Champions League.
Det tror jag är en jättepoäng du gör där. Erfarenhet.
Real Madrid till exempel, och nu vann de här senast, men det var mot Valencia. Jag har varit övertygad hela tiden, alldeles oavsett vad de kommer in i Champions League med för ligaresultat, att Real Madrid kommer göra två riktigt bra matcher. Sen vet jag inte hur långt det räcker, men jag är också lika övertygad om att Liverpool kommer göra två jävligt bra matcher här.
Vi är denna vecka sponsrade av Volt.
Ja, men det är ett sånt här tillfälle som man ska spetsa öronen. För vi vet ju vår målgrupp, Gusten, och vi vet att det är många som tycker om den här typen av samarbeten.
Precis, för Volt, de hushåller ju så jäkla snygga kläder.
Ja, men det är ett multibrandutbud för män. Internationella produkter kombinerat med Skandinaviens bästa designers. Och då tänker du, jaha, vilka då? Jo, med Filippa K, Tiger of Sweden, J. Lindeberg, These Glory Days, Oscar Jakobsson, Samse och så vidare och så vidare.
Jag vet inte om du har märkt det, men jag är ju en J. Lindeberg-kille.
Jag har märkt det.
På Volt så kan du köpa hela din garderob. Allt från overshirts, skjortor, kostymer, tröjor, byxor och givetvis skor här. Nu är vi ju snart en säsongövergång från vinter till vår, och då är i alla fall jag en skokille.
Det som är bra, det är att Volt finns i 40 butiker runt om i Sverige. Från Malmö i söder till Umeå i norr, till exempel 5 butiker i Stockholm, 4 i Göteborg och så vidare. Och varför är det här så bra samarbete då för vår, låt säga, målgrupp, Gusten? Varför är det så bra?
Jo, för att man får just nu 20% rabatt på ett helt köp när man uppger rabattkoden TOTO20. Mm. Du nämner 40 butiker från Malmö i söder till Umeå i norr. För alla så finns ju dessutom voltfashion.com öppet dygnet runt.
Gå in på voltfashion.com/se, så kommer ni in, och glöm då inte att sprida koden TOTO20. Det är nu eller aldrig. Det är ett perfekt tillfälle för att uppdatera sin garderob.
Och jag vet, det sitter några lyssnare där ute och skruvar på sig. Hur stavas det då? Man har kanske skolkat från engelska lektionerna i plugget. Volt stavas precis som det låter, V-O-L-T. Fashion stavas F-A-S-H-I-O-N.
Jajamän.
Voltfashion.com, rabattkod TOTO20. 20% rabatt på ett helt köp. Vi säger stort tack till Volt för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Vi vänder blad i kalendern då och tar oss till onsdagen. Ska vi börja på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, där Sevilla tar sig an Dortmund då. Det är ju två vitt skilda formkurvor här. Sevilla staplar segrar på hög. Jag tror att de har 7 raka hållna nollor. Förvisso och Campos skadad här sedan någon vecka tillbaka efter den där brutala tacklingen han åkte på, där han enligt uppgift från båren ska ha skrikit när han lyftes ut: du har förstört mitt ben. Du har förstört mitt ben. Men Papogomis har ju tillkommit. Jag tycker att Lopetegui förtjänar en jävla ros för vad han har gjort med det här laget. Man flyger ju fram, och på andra sidan står ett Dortmund som efter tränarskiftet här, när man gjorde sig av med Lucien Favre och gav interimspaden till Terzic, inte har hittat rätt överhuvudtaget. Jag tycker att det är ett lag som inte sitter ihop på något sätt. Väldigt knepig match där.
Ja, den här är supersvår att sia om hur den ska sluta. Det jag är inne på, vi har snackat om det tidigare, det är att jag tror att när Dortmund spelar nu så blir det ju målchanser åt alla håll till höger och vänster, och matcherna slutar fyra lika, och de är ju oerhört kul att se på. Sen Haaland, han sprutar väl in ett mål per snitt i Champions League, så att jag tror att det fortsätter. Även om det är Sevilla kan spela lite mer kontrollerad fotboll, så hjälper inte det. Jag tror att Sevilla kommer vara tvungna att liksom, ja, möta det här med att också försöka göra mål. Liksom.
Fight fire with fire.
Ja, men lite så. Det är lite som när Leeds spelar i Premier League. Det spelar ingen roll vilka de möter. Det slutar ändå med att det blir liksom 5-6 mål för att... ja. Det blir så pass öppet.
Men jag undrar hur man ska ställa då den uppenbart stabila defensiven i Sevilla mot den offensiva armadan Dortmund ändå kommer med. För att det gäller väl lite samma sak för tyskarna här, att anfall får nog anses vara bästa försvar och deras bästa chans att gå vidare. Ska man sluta Sevilla över två matcher, då gör nog Dortmund inte klokt i att tro att man gör det med 1-0 på 180 minuter.
Lite svårt när du ställer upp Hazard Junior, Royce, Sancho och Haaland och tror att man ska deffa.
Ja, nej, absolut.
Jag vet inte, men inte hur det är att ställa sig i försvarsposition.
Men det kan ju samtidigt bli deras fall.
Finns det bara en växel? Det är ju så här som i helgen, det är 2-2, alltså det är hela tiden så. Det finns ju bara ett sätt för Dortmund att spela fotboll på. Så kollar man på det Sevilla som de möter med Nesiri, Papu Gomes, han kom igång eller?
Ja.
Får man ändå säga. Sousa och så liksom Rakitic som ska skicka fram bollar bakom. Alltså, jävla möte det här.
Men håller du Sevilla som favoriter?
Håller som favorit. Jag tror att det blir öppna matcher.
Håller som favorit.
Jo,
det är,
så här, håller,
ja, det är en tydlig fråga.
Jag tror att de kommer gå vidare. Alltså, jag vet inte, det finns något naivt i Dortmund. Alltså, det känns som att det är lite stabilare i Sevilla. De är bättre på den här typen av matcher. Och jag vet att man inte ska gå tillbaka och kolla på vad de har gjort i Europa League för 8 år sedan. Men jag tycker bara att de spanska lagen spelar så jävla mycket bättre fotboll än alla andra lag. Och så tar man dem då lite liknande tabellpositioner. Och alltså bara kolla på Sevilla. Jag älskar att se dem att spela fotboll. Och det gör att min magkänsla liksom lutar åt att jag tror att Sevilla går vidare.
Men är inte i grunden Dortmund ett bättre fotbollslag? Det är väl det som är...
Spelare för spelare kanske de är det, ja.
Och sen så minns vi ju lite hur det gick mot Chelsea här på hemmaplan för Sevilla också överlag. Alltså de gjorde
alltså,
inte,
Sevilla är ett bättre fotbollslag. De spelar bättre fotboll. Det är mer gediget, det är mer äkta, det är mer teknik och sådär. Sen är det mer rock'n'roll och spelare för spelare så är Dortmund bättre. Men jag tror att det är kollektivet här som vinner. Därför vinner Sevilla.
Sen var det väl en konstig match just mot Chelsea med tanke på att båda lagen hade så gynnsamt läge i gruppen.
Mm. Ja, men absolut. Man ska aldrig...
Vi går vidare ändå. Så att, ja. Och så är Olivier Giroud på spelhumör och vet att han vill stärka sin aktie inför ett fönster och bo kvar i London. Så att han petade in 4 bollar. Jag vet inte, jag hör vad du säger, men just det mötet kändes så... Det är alltid svårt att värdera en match mellan två lag som vet att de kommer gå vidare båda två. Det var som matcherna mellan Barça och Juventus i höstas. Mm. De betydde liksom ingenting för att båda lagen visste att det här löser vi ändå. För det är Dynamo Kiev och var det Ludogorets som vi fightas mot.
Ja, det var ju väldigt extremt konstiga matcher de bägge mötena.
Verkligen, verkligen. Men jag tänker att Borussia Dortmund, nu ska man ju såklart alltid brasklappa för att det kanske fanns underliggande orsaker att det hade skurit sig med någon sportslig ledning och så vidare, och var därför han fick gå. Men hela liksom skickandet av Favre, den tajmingen på säsongen, känns jävla ogenomtänkt, i synnerhet när det inte kommer in en permanent lösning, utan man ger andra tränaren ansvaret som en interimlösning när läget i ligan, man är vidare i Champions League. Alltså så jävla katastrofdåligt var det ju inte, men det känns som att man inte haft någon plan med skiftet till Terzic sen dess heller, och det tycker jag syns på plan.
Det känns lite som det var när Ljungberg kom in i Arsenal där. Det ser inte så bra ut interimtränarmässigt.
Nej, men ja, både du och jag tror på lite mål här.
Ja, det finns ju väldigt mycket, vi har ju snackat om det. Det är bara rock'n'roll fotboll från Dortmunds sida, och även om Sevilla kommer för att kontrollera det till viss del kanske, så tror jag att det kommer bli mycket mål. Men under säsongen här så har alltså Dortmund 3,6 expected goals per match i tyska ligan. Ja visst, det är mycket målchanser fram och tillbaka i varje match. Och,
vad ligger medel på ungefär?
Ja, men, det beror på vilken, vilket, liga. Vilket lag, lag och liga vi snackar om. Men eftersom en vanlig överunderlina på odds är väl ungefär 2,5 såklart. Och det här är liksom, de ligger över en boll högre i varje match här. Och det, så, även på slutet har det varit ännu värre, varit ännu högre. Men även Sevilla ligger, nu är det ju liga, men ligger, även de ligger över 2,5, ligger på 2,6 per match totalt sett. Och de har dock, resultatmässigt har de fått med sig en del jämfört med sina, jämfört med hur statistiken ser ut. Expected goals, jag vet inte, vi har, kanske, alla känner inte, kanske inte till det, men det är ju hur man adderar målchanserna helt enkelt. Alla skott på varandra och hur många mål det borde bli i snitt rent statistiskt. Det är inte liksom ja, det är inte perfekt på något sätt den här statistiken.
Inte hela sanningen.
Nej, det är verkligen inte hela sanningen, men det är någon slags
men över tid så brukar det ju
komma ganska nära sanningen.
Komma väldigt
nära. Det är närmast man kommer. Det finns ju annan statistik som har varit innan, det hörnor, det bollinhåll och skott på mål och så här, men det här är lite mer ja, det här är närmast man kan komma just nu liksom i ja, hur mycket målchanser och hur mycket mål lagen skulle kunna göra per match då. Så att, och det är ju så, ja, men jag tror att det här kommer göra att det är nästan uppe på 2 gånger pengar på över 2,5 mål. Och i och med att det vi snackade om innan också, det här med bortaplansmål, så oerhört stor fördel, så tror jag att ja, 3 mål, det fixar de i halvtid.
Jag kan säga så här, 7 rena lakan i rad, det är imponerande. Men är det någon som kan skita ner det där lakanet och spräcka det, då är det ju hålet.
Så är det definitivt. Det ska sägas det, eftersom jag vill vara lite guidig här, så är det så att Sevilla skadeläge är väl inte helt perfekt. Och på tal om att svettas, så svettas ju Lopetegui lite i alla fall. Jesus Navas, Marcus Acuña, Lucas Ocampos och Oscar Rodriguez är alla doubtful inför matchen.
Ja, Ocampos är väl, alltså hans ben är förstört.
Ja just det var ju förstört.
Ja, så jag tror inte Ocampos.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nej, men det kanske inte spelar så stor roll heller. Jag vet inte, hur värderar du de här skadorna? Alltså,
och Campos,
Papagamos spelas. Papagamos. Papagamos. Papagomes.
Ja. Nej, men alltså Ocampos saknas ju oavsett vem som kommer in. Men med Papagomes in så ska man nog kunna klara sig ganska bra.
Tror du på Sevilla också, Gusten?
Alltså jag tror på mål här. Jag vågar inte välja väg här i avancemang, utan jag spänner fast mig för vad jag tror kommer bli ett jävla roligt dubbelmöte. Men jag är helt inne på din linje. Jag har dock valt spelet båda lagen gör mål i min toto-trippel här till veckan. Så att 1-1 köper jag med en liten extra out på.
Det känns som att det kan vara avgjort åt ett håll den här, men vilket håll vet vi inte.
Men det kan också komma till Tyskland med 3-3.
Ja, visst.
Värderar ni Bürki att han inte är med, att man spelar med Hitz istället på något sätt?
Nej,
bara vill jag nämna det. Jag är som sagt guidig i det här programmet.
Däremot så tycker jag att man kan hålla ett litet öga på Sevillas keeper Bono. Mm. Det är en profil. Ja. Man tänker hela tiden på YouTube och så börjar man nynna på Beautiful Day. Uh-huh.
Yassim Bono. Marocko har någonting på gång alltså.
Nej, det har de inte.
Jo.
Veckans...
Du har Bono, du har Hakimi i Inter.
Ja.
Du har
Amrabat.
Du har Amrabat, du har Ziyech. Alltså hur många spelare vill du ha? Hur många ska jag nämna?
11.
Det är klassspelare överallt, jo, över hela jävla linjen. Hakimi, Amrabat och Ziyech på ett mittfält.
Jag vill minnas att vi
satt, i världen.
Jag vill minnas att vi satt för snart 3 år sedan inför VM 18 och pratade
om
både Egypten, Algeriet och Marocko och sa visst, det finns ett par fina spelare här i truppen, men låt oss vara ärliga, det här är dynggäng.
Ja, fast jag börjar ändra mig lite.
Så rätt vi fick.
Lite synd att Benacer är algerier, kan jag tycka. Han borde ha varit marokkan, så hade jag haft hela mittfältet klart för mig som balansspelare där. Jaja!
Veckans sista åttondelsfinal, det är matchen mellan Porto och Juventus. Vi kan väl ha med oss in, även fast kanske inte speciellt många tror att Porto kommer gå långt, att även Porto har en lite halvavgjord liga att ha med sig in här, eftersom Sporting Lissabon har dragit iväg så det bara sjunger om det i toppen. Så att jag tror att Porto också är lite ute efter att göra någonting stort i Champions League för att rädda upp en annars då misslyckad
Porto
säsong.
Porto gör någonting stort i Champions League.
Du, det
rimmar ju, jag vet att de alltid går vidare, men det är åttondel, oftast ibland kvart.
Det är inte speciellt många lag som har vunnit Champions League. Porto är dock ett av
Mourinho
dem.
Mourinho var ju ton, han har precis fyllt moppe. Nej, det hände.
Porto förtjänar respekt. Nu kommer i alla fall Juventus på besök, och som vi var inne på tidigare, Juventus ligger ju också pyrt till i Serie A efter torsken senast och Inters vinst mot Lazio. Ronaldo har 2 ligatitlar med den gamla damen här nu. Han har väl bara ett mål i siktet här, och det är inte att vinna Coppa Italia, utan det är ju att ta den där Champions League-bucklan till Turin. Hur ser du på...
Han brukar ju vara rätt bra i slutspelet.
Det ska väl bara kunna sluta på ett sätt.
Ja, jag tror att det är så också. Jag tror att det här är, som ni sa, att Juve är extremt fokuserade på Champions nu. Och Ronaldo i slutspelet, han har väl gjort 3 gånger så många mål som någon annan ungefär i slutspelet. Och jag tycker även att, inte bara det, utan jag tycker att de har varit bättre på slutet här efter nyår. Nu gjorde väl en ganska katastrofal höst, Juve, men formtoppat i Champions League, möjligtvis. Ronaldo vill vinna.
För mycket cred, och hyllningskören är liksom stor, inte bara i Italien, mot Pirlo. Bara för det förlorade de ju mot Napoli i helgen, men det ser ju såklart betydligt bättre ut.
Men den förlusten var väl inte helt rättvis heller i den matchen, så att... Det är väl, ja, men jag tycker det ser bättre ut, och framförallt så Porto tycker inte jag kanske... är på all samma nivå som de har varit de här säsongerna vi snackar om innan. De har gjort väldigt många bra Champions League-säsonger. De har ju alltid fått in nytt blod och hittat på något sätt att gå vidare och även hotat i toppen. Men nu
ska väl också sägas att de alltid har fått märkligt enkla grupper.
Ja, och även denna
gången.
De är
ju A-sidare, så att de har väl gjort sig förtjänt av det någon gång, och eftersom de går vidare varje år så håller de ju liv i den där A-sidningen. Men det är sällan Porto lägger en stor elefant på rygg.
Nej, nu hade de väl de här grekerna, Olympiakos och ett Marseille i total kris i gruppen, och hade väl inte jätteenkelt att gå vidare härifrån heller, så att insatsmässigt gjorde de inte mycket bra. Alltså, det var ju väldigt, väldigt dålig fotboll i den gruppen jämförelsevis med de andra grupperna, och jag tycker att i gruppen också, här är en lite rolig statistik just på expected goals. De hade alltså 1,7 i snitt per match, hade de 1,7 mot 0,5 expected, förlåt, i riktiga mål. Så de gjorde 1,7 mål per match, släppte in 0,5. Men de hade alltså expected goals, hade de 1,3 mot 1,3. Så de hade liksom spelat jämnt totalt. Så de hade ju satt alla målchanser de fick i princip för att vinna de här matcherna och gå vidare.
Och marginalerna med sig defensivt.
Och marginalerna med sig defensivt. Och då hade de kanske den sämsta gruppen. Så jag tror att Juventus vandrar hem det här. Så det är mitt andra spel i tuttotrippen.
Får jag då lägga in ett spel här, eftersom vi ändå pratar om Juventus. Skytteliga vinnare. Det är ju många av de här liksom Messi, de bra lagen och stora spelarna som möter tufft motstånd redan i åttondelsfinalen. Det känns lite mer ovisst. Här möter Juventus och Porto, som man borde, enligt Bengt Sonnert, jogga förbi bara. Och så är det dessutom då Cristiano Ronaldos turnering. 4 mål står han på, Morata står på 6, men han gör ju mål i båda de här mötena. Han kan till och med göra flera mål. Jag ser också, nu kollar jag inte så mycket på portugisisk fotboll, men Sanusi och Otavio out från Porto. Och där svettas Conceição, som är coach för Porto. Ja.
Det tror jag sannoliken.
Galna men Sergio Conceição.
Du som brukar se på dubbelmöten med i synnerhet lag som Juventus inblandade. Du har väl ändå flaggat för att det kan mycket väl vara ett kryss som inte är helt fel för Juventus i första mötet för att sen
ja, men det är därför det ska göra,
göra processen kort hemma i Turin.
Ja, men det är lite italienskt och Juventus har ju varit väldigt italienska under 10-talet. Dels med Antonio Conte och sen så med Max Allegri. Och så kanske man tyckte då att de skulle bli lite mer offensiva och det skulle hända någonting med Juventus när Maurizio Sarri kom in. Men de var fortfarande ganska italienska liksom i sitt sätt att tänka. Därför blir det intressant att se hur går Andrea Pirlos Juventus ut i det här mötet mot Porto? Därför finns det ju liksom en 1-1 här i mitt bakhuvud som Juventus är jävligt nöjda med. Vi pratar om förutsättningar, hur man mentalt ställer in sig på matchen. Vad har man för matchplan i Dortmund, Sevilla? Hur tänker de? Hur tänker Barca? Sonnet är inne på att PSG kommer säkert gå för att få många mål på bortaplan. Det kanske är så att Pirlo också tänker så, men jag flaggar för att det kan finnas ibland, en 1-1 här som alltså Juventus åker hem till Turin med och bara ja, rycker på axlarna, energisparar i ett tufft läge på säsongen där alla matcher är viktiga. Man har precis spelat Coppa Italia hela vägen fram till finalen. Så att det var ett liksom tufft spelschema för Juve här. Jag vill att man ska med sig det i alla fall inför det här mötet. Däremot är jag helt övertygad om att Cristiano Ronaldo över dubbelmötet kommer bomba in ett par tre kassar.
Och jag menar, sen har du en poäng i att tränare är ju inte alltid helt spelteoretiskt smarta. Utan jag har ju erbjudit mina tjänster till alla lag här på både så här. Så jag gör ju många fasta situationer har jag sagt. Det är ju katastrof hur det går till med hur effektiva lagen skulle kunna vara.
Men även, vad är Spanien? Men även, har du någon tanke där?
Nej, men jag tycker bara, jag brukar ju anmärka på just sådana här hoppstraffar och sådana här så vidare. Det finns ju jättemycket statistik på att de där missar man ju hela tiden liksom. Men, och även frisparkar och så vidare.
Har du skissat hörner på någon hörn?
Ja, nej, men jag har en helt upplägg kvar. Det bara hör av dig. Jag tar den här, ja, jag tar 1500 spänn i timmen på faktura.
Tänk oss och Fantomen så, tillsammans med en tjänst. Vilken jävla premiumtjänst det skulle vara.
Oh, nej. Sonnet, Fantomen och Hasse Backe tar ett allsvenskt lag och vinner SM-guld.
Ja, det är ju Champions League semi.
Ren, ja, men det tror jag det skulle funka bra. Och sen, men
just experten Bengt Sonnet.
Men just även det här med dubbelmöten är ju också hur man ska jobba för att gå vidare. Det är ju någonting också som det finns många situationer, även sista omgångarna i ligor och så vidare, hur man ska spela på resultat och så vidare, som lagen alltid gör ju helt fel. Liksom. Men och även här att så är det är väl spelteoretiskt korrekt för Pirlo att gå ut och vinna den här matchen, bara och gå för det utan publik på Dragao, det bara in och kötta och vinna med 3-0 liksom. Det spelar ingen roll, gör mål, och för att eftersom det hemmaplansfördelen kommer inte vara lika stor, det känner de ju till egentligen, men det är möjligt att det sitter så mycket i ryggmärgen att nu åker vi till Portugal, nu får vi ta det lite lugnt här om det står 1-1 med liksom en halvtimme kvar.
Men jag tror att Betsson har varit så schyssta att de har boostat Mr. Champions League att vinna skytteligan, alltså Cristiano Ronaldo
i ensamt majestät, ska vi tillägga.
Ja, han måste vinna ensam för att den här ska sitta, från 8 gånger pengarna till 12.
Och då ligger han alltså bara 2 mål bakom lagkamrat Morata inför slutspelet. Och jag tycker att du kommer med en valid point här vad gäller Ronaldo och hans möjligheter att vinna skytteligan, att han har ju den mest sannolika chansen att gå vidare till kvartsfinal jämfört med de andra stora målskyttarna som är kvar i turneringen, med tanke på att de möter så pass mycket tuffare motstånd.
Sen kommer någon vara vidare, så att säga. Så någon kommer ju vara där och fightas med.
I övrigt i skytteligan, jag har lite dålig koll. Är det någon på 5 däremellan, eller?
Nej, utan det är Morata med realistisk chans kvar. Sen är det lite United-spelare, Bruno Fernandes och Rashford. Och
de har inte jättestor chans, kanske.
Nej, men du har ju Lewandowski såklart kvar. Messi kvar. Men de ligger på bollar efter Morata. Jag skulle dock bara vilja plocka upp tråden där du slutade med att Juventus nog gör bäst i att gå ut och göra mål. För det tror jag verkligen de tänker också. Och när det sker, Jag vet inte, jag ser liksom inte Juventus inte vinna den här matchen om de gör mål, för jag ser inte Porto göra mål. De ser så fruktansvärt bra ut bakåt för tillfället, Juventus. Så jag är på ditt spår här, att jag tror att Juventus bara vinner. Du har rak seger i din Toto-trippel. Jag har faktiskt bett Betsson att boosta spelet att Ronaldo gör mål i båda matcherna mot Porto. Och då spelar det alltså ingen roll hur det går i skytteligan när allting är över, utan det handlar bara om åttondelsfinalerna mot Porto. Ronaldo som målskytt i båda matcherna har bett som boostat till 3,75.
Han löser väl två straffar bara där, det är väl klart, bara på dem.
Jag tror att det kan vara ett riktigt, riktigt bra spel. Det var de fyra första åttondelsfinalerna, och med tanke på att det återstår lite ligaspel och sådär innan de andra fyra matcherna spelas nästa vecka, så behöver vi inte vara lika utförliga kring dem, för att det kan dyka upp skador och andra faktorer som spelar in. Men ska vi då bara ta våra tankar inför veckan som är? Bengans tuttotrippel är alltså Liverpool att vinna rakt, över 2,5 mål i Sevilla Dortmund och att Juventus vinner rakt. Mm. Boostat från 9,26 till 11 gånger pengarna.
Jag är sjukt nöjd med den här faktiskt. Jag vet inte riktigt. Ibland så ser man liksom inte missa, men 11 gånger pengarna missar man ju ibland.
Ibland så sker det faktiskt. Nej, men jag tycker den trippen kommer jag inte sitta utan.
Nej. Det är, ni är lite oroliga för Liverpool där, men ja. Jag känner att den känns fin också.
Mm. Jag har med mig in i veckan då att det blir över 2,5 mål i Barcelona-PSG. Jag tror att båda lagen gör mål på Estadio Ramón Sánchez Pizjuán i matchen mellan Sevilla och Dortmund. Och sen så tror jag faktiskt att Atletico Madrid vinner hemmamötet mot Chelsea nästa vecka. För att vi kan väl ta oss in i nästa vecka då via den matchen. Har inte Chelsea med Tuchel svävat iväg lite efter hans intåg? Det är inga supergäng de har mött. Och då vet jag att de har mött Tottenham. Jag kvarstår dock vid mitt omdöme.
Dock, det här med hemmamöte, den spelas i Rumänien, i Bukarest.
Ja, men det är inte Stamford Bridge. Nej. Och London i alla fall. Fan, för ett lag som Atletico Madrid, så är det som alla planer är neutral plan för dem.
Det känns som att de har en mental styrka vad det gäller typ mjuka värden som väder, vind och var fan man spelar fotboll. Sen så är det klart att Calderon back in the days gav dem titlar också. Alla lag påverkas, men de påverkas minst.
Ja, jag tycker att den här säsongens upplaga av Atletico Madrid, det känns som att de kan gå ut på Gläntans IP och tänka att det spelar ingen roll. Här är det vi som bestämmer ändå.
Ja, men de är hårdhudade, höll jag på att säga. Tjockhudade och hårdnackade, och pannbenen är som berg.
Nu har ju Tuchels Chelsea Newcastle ikväll, och ingen skugga ska ju falla över Tuchels inledning här i Chelsea. Han har ju gjort det fantastiskt bra och resultaten har kommit därefter. Men håller du med mig när jag säger att de kanske har fått lite väl mycket praise och hyllningar sett till vad de faktiskt har mött för motstånd? Det är inte Burnley, Newcastle och Tottenham de springer in i nu.
Nej, men precis. Men det är så klassiskt att vinner man matcherna, då helt plötsligt är man höjd till skyarna. Så att, nej, men absolut. Jag tycker dock att, jag tror att Tuchel kan vara en bra match med det här Chelsea faktiskt. Även om jag tyckte att Lampard kanske rök lite väl fort, men det var väl troligtvis någon schism där med spelarna på något sätt möjligtvis. Jag vet inte riktigt.
Det blir det med att tappa spelargruppen lite grann, och det kommer ju till ledning. Alltså alla inom Chelsea känner ju till det. Om man slutar tro på sin tränare, då är det jävligt svårt att vinna tillbaka respekt. Och Rydiger, det spelar ingen roll att du är Frank Lampard.
Rydiger har väl målats ut som spelaren,
okay. Ja,
som spelaren som drev då spelarupproret.
Ska han dö nu eller?
Jag tror nog att han kommer få det hett om öronen när publiken kommer tillbaka till Stamford Bridge.
Ja.
För att man förråder inte Frank Lampard bara sådär.
Nej. Hemliga möten i källaren med spelargruppen och så vidare. Det känns ju, ja, det känns illa. Men nej, jag tyckte jag var också lite konstigt att han fick gå så fort. Det är väl överlag så har man ju märkt att tränare som får vara kvar och få lite chanser. Nu har vi både Arteta och Ole Gunnar liksom, som de kunde ju rykt för länge sedan egentligen liksom. De har ju verkligen vänt på skutorna bägge två, så att jag trodde ju
förtjänat ledningens tålamod lite grann.
Ja, men det är väl det klassiska, att det finns inget tålamod längre. i den här världsfotbollen. Men det har belönat sig när lag har haft det. Så att det var väl lite synd. Men jag tror att de fick tag på en väldigt bra ersättare. Så jag tror på att de kommer göra. Jag trodde på Chelsea lite inför den här säsongen. Men ja, de får väl jobba mot topp 4 förhoppningsvis då, för deras del.
I andra änden av det där tålamodsspektrat så står ju Atletico Madrid och Diego Simeone. Han har väl snart 10 år på posten.
Finns tålamod över till försäljning?
Nej, men det är helt otroligt så många gånger man har tänkt att nu är väl det här projektet på väg ut för och nu så kommer de inte kunna ersätta. Det har varit Falcao, det har varit Diego Costa och det har varit Griezmann och det har varit Godin och jag vet inte hur lång den där listan kan göras av nyckelspelare som har lämnat, men han återuppfinner ju det där laget säsong efter säsong. Och jag tycker faktiskt att det Atletico Madrid som springer runt just nu med Luis Suarez och med Joao Felix och med Marcos Llorente och med den defensiven man stoltserar med inte minst Jan Oblak längst bak. Så jävla tungt lag det här. Alltså
jag ser sig allt mer hjärndött hur Barcelona släppte Luis Suarez. Alltså ja. Man blir ju mer och mer teammässig i hela soppan kring Barcelona.
Ja. Jag tror att Chelsea absolut över 180 minuter kan bjuda upp till lite dans. Men jag ser inte Atletico Madrid bomma här.
Var spelas returen?
Det är väl också att avvakta med tanke på UEFAs inställning.
Men det kommer
till,
inte spela i
till Storbritannien. Just nu så står den ju uppskriven att spelas på Stamford Bridge. Och sen så vet jag inte hur de värderar. Alltså tyska lag har väl mer att säga till om för att Tyskland är Tyskland. I sin inställning till coronan. Spanska lag.
Bundesrepublik.
Ja, men det känns som att Merkel sätter ner foten. Nej.
Ja, men de har inga undantag överhuvudtaget i Tyskland utan det är bara det är stenhårt där, släpp inte in.
Men alltså,
jag tror verkligen att Atletico Madrid kanske inte kör över Chelsea här och vinner med 3-4 bollar, men jag ser inte den här matchen sluta på något annat sätt än att Atletico Madrid vinner den. Sen vad det innebär för returen och i förlängningen avancemanget, det låter jag vara osagt, men till den här matchen med det gynnsamma läget Atletico Madrid har i La Liga tabellmässigt, skademässigt och så vidare, nej, det kan inte sluta på något annat sätt än att spanjorerna vinner här.
Kan och kan. Men jag håller med dig. Alltså det här är ju Atletico Madrids säsong, alltså 2021 med Suarez. Och det som har hänt med Suarez, det är ju att lite press har ju också släppt från till exempel Joao Felix. Vilket gör att han då har haft en jättebra säsong och kan utvecklas i lite lugnare takt när alla förväntade sig att han skulle gå in och vara the key player i Atletico Madrid. Så har liksom Suarez tagit en del av det ansvaret och han behöver inte leverera varje match, då kan han leverera varje match. Så att det finns väldigt mycket med liksom det anfallet som är harmoniskt just nu. Och utöver det så vet vi ju redan att Atletico Madrid defensivt är ett av de absolut bästa lagen i världen, kanske är det bästa laget i världen. De kan lida sig till segrar, de kan leda 1-0 och sen så kan de bara ligga på rulle. De vet hur man gör det, de mår liksom inte dåligt av att ligga där bak och att det kommer in höga bollar och det blir hörner och det är 3 minuter kvar, de leder med uddamålet. Det är som att de är liksom helt trygga och njuter av att vara där. Ja, skicka in nästa boll bara, den plockar vi bort.
Ja, och jag menar, nu snurrade ju för sig Tuchel lite på sin startelva, men jag såg Chelsea senaste insats här mot Barnsley i FA-cupen. Mm. Visst, det är FA-cupen och det är...
Man brök fullt, i plan där dock.
Ja, men, absolut.
Jag håller med.
Men jag tror inte Diego Simeone satt och klädde sig i huvudet och kände, hur i helvete ska vi stå emot det här då? Det dröjde liksom innan de fick hål på Barnsley. Så att jag vill inte bäsa Chelsea för mycket här. Jag tycker bara att Atletico Madrid är ett av turneringens bästa lag.
Ja.
Och det där kompletterar då min Toto-trippel som alltså är över 2,5 mål i Barça PSG. Båda lagen gör mål i Sevilla Dortmund och Atletico Madrid rak seger mot Chelsea. Boostat från...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
6,52 till 7 gånger pengarna. Vi tar oss till Wilbachers Toto-trippel som är, den är fan tydlig.
Ja.
Bayern München slår Lazio, Real Madrid slår Atalanta och Manchester City slår Borussia Mönchengladbach.
Vad vill du veta? Vill du veta något mer om det? Eller?
Vi satt ju för några veckor sedan i Betssons highscore-program. Då var det ju lite anarkistisk, lite kaxig och lite motvall som menade på att det är inte bara för Bayern att åka till Rom och piska på Lazio som är i bra slag. Har du svängt lite här nu eller har du resonerat på något annat sätt?
Jag har svängt som en gammal magister svänger med rottingen en måndag morgon, Gusten. Det ska du veta. Jag är helt säker på att Bayern München pälsar på Lazio ganska rejält nere på Olympico. Dels så tycker jag att Bayern München ser så jävla bra ut och dels så tror jag att det finns en liten formsvacka. Alltså så här, Lazio har varit bra. Men på tal om att få med sig liksom resultat men kanske inte spela så bra så tycker jag verkligen att Lazio har fått med sig allt. Alltså med det sagt så tycker jag att Lazio har gjort riktigt starka matcher och jag har varit imponerad av dem. Men de är så fruktansvärt beroende av att få igång Ciro Immobile till exempel. Och funkar inte, gör inte han mål. Sergej Milinkovic-Savic har inte liksom, den säsongen, han är inte så avgörande som han liksom, alltid önskar att han ska vara och de andra spelarna mot Bayern München kanske inte riktigt kan resa sig. Sen finns det någonting också med Ciro Immobile som jag tycker liksom, genomsyrar hans karriär, att han inte alltid är så där superbra i de internationella stormatcherna, inte alltid varit superbra för Italien. När Lazio har spelat i Europacuperna så har inte Ciro Immobile varit dunder. Sen har han en bra säsong i år, det har han. Så att det är en lite annan, mer erfaren, mer mentalt stark Ciro Immobile. Men beroendet av hans mål är lite för stort.
Såg man även igår mot Inter när Lazio har möjligheten att ta sig in i Champions League-striden och kanske på något sätt bråka sig in i någon titelstrid. Då dök han ju knappt upp.
Han dök knappt upp. Men Bayern München vinner den här. Real Madrid, vilka, jag vet inte om vi ska komma till de matcherna. Men
jag håller med 100% om de här växlar upp. Bayern.
Ja, men vi kan hålla oss kvar lite där. Värderar du Bayern som favoriter?
Ja, nej.
Nej?
Inte helt. jag har faktiskt en outright-vinnare i Man City. Nu många som kanske tycker att man är lite snett ute. Men jag tycker City, de ser så jäkla stabila ut. Och de har ju kapital i De Bruyne och Aguero som kommer in också. Lite, även de var kritiserade i höstas. Och kanske det, Pep var slut och till höger och vänster. Och nu så kommer de vinna ligan med 15-20 poäng. Så när det är klart så kommer de kunna segla upp här. Och jag tror att det är absolut Bayern som är största hotet. Men jag gillar 4,50 här på Betsson, hittar jag på vinnare. Det tror jag finns goda chanser. De har ju en ganska enkel åttondel också.
Hela Champions League.
Ja, vinna hela. Sen är det svårt med lottningen och så vidare. Man kan vara jättetuff lottning senare. Men just nu, efter de här åttondelar så tror jag på City. Men jag tror även att 1,60 var det på Bayern borta här mot Lazio. Det tror jag är bara att hämta.
Mm. Jag måste säga att det som imponerar mest på mig kring Bayern är ju deras, inte nyfunna men i alla fall utvecklade bredd. Och lite som du var inne på med att när väl Joao Felix inte behöver göra det varje match för att han är den som ska göra det, utan när han blir avlastad av Luis Suarez och andra spelare, då kan han istället excellera varje match. Lite så har det blivit med Robert Lewandowski. Det är inte längre bara han som ska göra det varje match, utan nu finns Gnabry och Coman och det finns Thomas Müller och Leroy Sané. De gör också sina mål. Ja, men då är det som att Lewandowski kan slappna av lite och bara ösa på ännu mer. Då står han 24-25 påsar i Bundesliga redan. Ja, jag tycker att Bayern Münchens offensiv är, den är för kuslig för att Lazio ens ska kunna ha, alltså Lazio kan säkert göra ett par bollar på Bayern München på två matcher. Men Bayern München kan ju, om de trycker på och känner att det är viktigt, göra 6, 7, 8.
Ja, nej, det där Bayern går vidare. Jag kan inte se något annat scenario nästan.
För lite är det väl så också att om nu Lazio har tänkt att ge avancemanget chansen, vilket man ändå får förutsätta att de gör, så vet ju de att då måste vi vinna på Olympico. Man åker ju inte och slår ut Bayern München i en Champions League-åttondel på Allianz. Utan det gör man ju på hemmaplan och sen så håller köttmuren i 90 minuter på bortaplan. Så jag tror att ett Lazio som lite naivt öppnar upp sig kan bli jobbigt.
Ja, nej men jag är lite skadad också av att ha trott på Lazio under ganska många år i Europacuperna. Alltså jag kommer ihåg när jag i augusten satt och gjorde Eurogoals-kukarna borta på Eurosport och jag tror att Lazio skulle möta Ludogorets från Razgrad i innersta Bulgarien och åkte på däng på något konstigt jävla sätt trots att de var ganska bra. Så här, därifrån har jag liksom trott på dem spelmässigt också, varit på dem och så har jag blivit hånad av Olen för att jag trott på Lazio återigen. Så jag är lite skadad så nu väljer jag bara att gå rätt emot dem i alla mina spelare.
Ja. Det känns oroväckande om du har kommit fel på dem innan.
Jag har bara kommit fel på dem för att jag har trott på dem. Men det är klart att det kan vara oroväckande. Ja, men
det var som hade kompis som spelade svart och rött på rouletten. Det var liksom, han torskade rakt ut, sen bytte han, så fortsatte han torska.
Då är det läge att kliva av. City har vi kort berört här. Är det någonting ni vill addera med Borussia Mönchengladbach eller är klassskillnaden bara för stor här?
Jag tycker vi kan väl bara säga så.
Ja, nej, men jag tycker att Sonnet nämner någonting viktigt här, att Manchester City har ju sett otroligt bra ut senaste tiden och det är alltså utan Kevin De Bruyne som kanske inte är tillbaka till första matchen, men skulle det knipa och krisa sig inför returen, då är han nog spelklart i den. Kun Agüero var med i matchtruppen senast mot Tottenham.
Han lever alltså.
Jag tror inte att Gündogans ljumske ska hålla honom borta från spel om en dryg vecka. Så att det kommer ju bara sluta på ett sätt där. Låt oss därför ta oss till Bergamo och Atalanta Real Madrid. Hur ser du på det mötet?
Nej, det tycker jag är det svåraste mötet på hela kupongen av de åtta matcherna.
Glasklart.
Nej, men jag det här Atalanta, men det är alltså 2,80 på att Atalanta går vidare på Betsson. Det känns lite smyghögt faktiskt. Nu går jag emot dig här Thomas, men kommer rätt Atalanta ut så kan de göra vad som helst känns det som.
Atalanta är ett sånt lag som kan slå alla och det håller jag verkligen med om. Alltså, så här, om de har dagen och spelarna max presterar, ja, men då slår de ut Real Madrid. Om de spelar till 90%.
Men sen gick jag igenom startelvan för Real Madrid. Det ser ju jävligt bra ut, måste jag ändå säga. Så att, Real Madrid, det kan nog... det är en jäkla häftig match. Jag har egentligen ingen rent sån där... lite småsugen på det här lite höga odds på att just Atalanta går vidare. Jag gillar Atalanta också.
Och är det någonting som verkligen har stuckit ut på ett negativt sätt för Real Madrid den här säsongen, så är det ju att man på hemmaplan, alltså inte Bernabeu utan deras träningsanläggningsarena, det är väl, vad heter den, Estadio Alfredo Di Stefano va, har torskat inte bara en och två gånger utan upprepade gånger mot ganska beskedligt motstånd, så att det finns ju inte den där omöjliga Bernabeu-skräcken för Atalanta heller.
Nej, absolut. Jag är så osäker på liksom det här med... jag tycker den är jättesvår. Jag tycker den här är otroligt
men
svår.
Men alltså det svåra är att man är rädd för att Atalanta ska gå ut och maxprestera. Och om de gör det så vet man att Real Madrid kan åka på det i den här matchen. Men det är bara det att jag vill verkligen luta mig mot Champions League-erfarenhet och att de stora klubbarna alltid växlar upp inför åttondelsfinalerna. Och sen så att Atalanta är lite av ett poplag, trots att så här, jättebra. Jag tycker att de är, även i de stora matcherna, har visat att de faktiskt kan ro på de bästa klubbarna. Men Real Madrid... åttondels Champions League, åka till Bergamo, är det här vinner man.
Så, samtidigt så ska
magkänsla jag har, det kanske låter som att analysen är tunn, men magkänslan är stark ändå.
Ja, jag tycker dock att det kan vara värt att påminna att Real Madrid de senaste två säsongerna i Champions League har brakat ut ganska tidigt ur turneringen mot Ajax, där man klappar igenom fullständigt hemma på just Bernabeu. Och i fjol så ryker man utan snack mot Manchester City också i åttondelsfinalen.
City också.
Sen är inte Ramos, Valverde, Hazard och Rodrigo borta va?
Ja. Och så att, lite. Hazard har väl varit mer eller mindre out sedan han kom. jag tycker inte att Rodrigo heller är något jättebortfall. Däremot Fede Valverde, men framförallt och Sergio Ramos, det är ju ett supertungt tapp. Militao är kanske den sämsta värvningen Real Madrid har gjort under min livstid. Jag tycker att Varane har varit rejält svajig mest hela tiden den här säsongen. Så att jag är med sånt här. Jag tycker att det här känns öppet och knepigt, men jag gillar samtidigt när Thomas bara vet att Real Madrid tar på sig finkostymen här och visar vart skåpet ska stå mot provinsgänget Atalanta.
Gosens och ligan liksom. Kom igen.
Ja, nej, jag gillar det. Jag hade faktiskt en snabb tanke där. Det var att jag tror att även där kan bli lite mål. Det var lockande när Atalanta spelade överlag. Men även att det var hyfsade odds här. Över 3,5. 2,37 hittade jag. Lät lite smygsmarrigt.
Och så upprepar vi då att Thomas trippel är rak seger för Bayern München, rak seger för Real Madrid och rak seger för Manchester City. Den är boostad från 5,75 till 6,25. Och på tal bara om mål, vi har bett våra vänner på Betsson plocka fram odds på den totala målkvoten i följande tre dubbelmöten. Sevilla-Dortmund, Lazio-Bayern och Leipzig-Liverpool. Alltså i alla de sex matcherna, hemma borta, så har vi...
Fyra linor totalt.
Över 16,5, över 17,5, över 18,5 och över 19,5 mål.
För alla räkna själva liksom. Det är totalt sex matcher.
Precis.
Tre mål i varje match, så är det 18 mål.
Exakt. Mm. Ja, jag kommer nog...
Något med att det kommer ju smälla satan här.
Och Sevilla Dortmund löser för den 12-13 själva.
Exakt.
Nej, men jag tror också att... alltså, skulle Lazio vara helt...
Vi ska inte skratta bort den, för den är fin att ha sen när de löser 12-13 själva.
Nej, precis.
Skulle Lazio vara helt körda från avancemang med, låt säga, 70 minuter kvar på Allianz och Lewandowski har en sån där dag där han vill göra fem mål, då tror jag att det kan bli riktigt blodigt i den matchen också. Så att jag kommer nog testa de två översta linorna där och jobba 20 mål.
Över 19,5.
Jobba
alltså
20 mål i de tre dubbelmötena.
Det är roligt spel att sitta och smygjobba sig igenom de här åttondelsfinalerna.
Ja, men det är sådana här spel älskar jag. Jobbar igång plingmaskinen och jobbar mål. Ja, men apropå det här med Betsson Highscore förresten, jag var ju med där och då kollade jag på ert avsnitt innan ni var med i Premier League och då, jag vågade nästan inte komma dit för det var som facit där senast, så att jag kände även här när jag kom hit att det är kanske ingen del, jag kanske inte ska säga någonting liksom. Det var alla rätt och det var målskyttar och resultatspel och allting bara satt rakt in.
Vi har gjort bra insatser i Highscore. Jag satt ju där med Dennis Kjellin för en dryg månad sedan inför Citys sex ganska tacksamma matcher och sa City kommer ta sex raka segrar här, de kommer pegga upp för matchboll mot Liverpool den 6-7 februari och då har chansen att vinna ligan, haka av Liverpool och bara avgöra.
Ja. Var snygg.
Den räknar jag in och slår mig själv på axeln för, men du får inte glömma att vara med i resultattipset. Vi kör CL-tutta här nu.
Snyggt.
Så att gå in alla som...
Man tippar alla resultat i Champions League.
Gå in alla som vill vara med på resultattipset.se. Det är gratis att vara med, det är fina priser i potten. Och så är det alltså spelstopp imorgon vid första avsparken.
Innan vi avslutar, kan man få skicka ett önskemål till Sonnert?
Ja.
Kan man inte få vara med någon gång när ni har cabin? Kanske något italienskt som ska rekas eller någonting. Kan man inte få göra ett gästspel?
Du har en stående inbjudan, kan jag säga. Det är bara komma när du vill.
Eller om du vill ha någon pokerlektion eller sådär.
Det gick bra senast. Jag kan behöva dig där på kontoret igen. Det avslutades faktiskt med att jag vann nästan 2 miljoner där på kvällen.
Det är så jävla astronomisk summa och slängas med det. Jag vann 2 miljoner där, just det. Ja, men det vore kul om Wilbur José blir Gambling Cabins lilla maskott.
Ja, men det är jävla.
Som Sonnen ringer in när han behöver liksom Lucky Charm. Nu har vi bara pratat objektiva speltankar och så vidare, men klappa hjärtat för någonting här nu när Champions League kommer igång igen. Vill du att något lag ska gå längre än något annat?
Överlag så jag har inte så mycket, man håller på med spel så mycket som man gör, så det där hjärtat försvinner lite, man är död inombords. Det är egentligen Queen's Park Rangers som som jag gillar i...
Du jobbar någon femårsplan där, va?
Mot Champions League. Femårsplan mot Champions League i Queens Park Rangers. Nej, det är det. Och sen det svenska landslaget i fotboll. Men i övrigt så... Nej.
Jag älskar att det, liksom, det är så okreddigt det bara kan bli att man säger svenska landslaget i fotboll är. Men vi alla känner ju samma sak. Oh, och alla som lyssnar på den här podden, oavsett om man är liksom ultra i det laget eller inte, älskar ju att se svenska landslaget spela fotboll och nå framgångar.
Så, och det här landslaget som är nu är ju lite extra kul också på något sätt. Ja.
Men så ingen extra tumme hålls för något lag här nu inför omstarten?
Jag vet inte vad jag ska.
Du vill bara se Liverpool falla.
Nej, tvärtom. Jag vill se att de ska vinna nu. De får falla i kvartsfinalen.
Ja, de får falla i kvartsfinalen. Nej, men det och jag säger återigen, jag tycker att den här Champions League-våren ur ett rent sportsligt perspektiv ser mer intressant ut än på länge, för att det finns så jävla många potentiella vinnare som är nästan all in på att de behöver vinna turneringen. Att det känns som att varenda möte i såväl åttondelar som kvartsfinaler till semifinaler kommer bli episkt roligt att följa.
Mm. Ja, nej, det här blir men sett fram emot det här länge. Det här uppehållet på 2 månader, det är lite smygjobbigt tycker jag. Och Champions är ju absolut min favorit. Det är så hög kvalitet på fotbollen och ja. Det alla lag är all in i varje match. Det är så viktigt. I ligan så är det ju, då tar man ju matcher. Ja, men nu är vi borta mot den här. Nu vi spelar av matchen i 30 minuter. Här är det bara all in. Det är full fart. Det är 90 minuter och det gillas skarpt.
Sen är det ju någon slags startskott tycker jag också på vårsäsongen. När Champions League kommer igång så har man ofta gått igenom den här transportsträckan som är efter jul och alla lagen har positionerat sig inför en bottenstrid, inför en toppstrid, inför Champions League. Man vet vilka som kommer göra upp om det. I vissa ligor är det mer eller mindre avgjort, Atletico Madrid, City, Bayern München och så vidare. Men så kommer då Champions League och det som du säger, dels smäller det högt, dels är det fyrverkerier, det är roliga matcher i de stora lagen. Men där kommer också smygandes lilla fina svenska kuppen och man är bara snart någon månad bort, en månad bort till att allsvenskan ska börja. Och så är det EM-år också. Nu känner ni ju liksom hur pulsen stiger, hur pitten blir hård. Det är ju underbart, eller hur?
Ja, verkligen, ja. Verkligen.
Ja, det kommer en grym vår, tror jag, eller?
Ja, det får man fan hoppas efter året vi
Djurgården
har haft.
Djurgården Brage i svenska cupen, bara där liksom.
Ja. Verkligen. Som är du Djurgårdare?
Som ni ser på Simor.
Brage!
Ja!
Hörrni, ni vet att alla de här spelen som vi har pratat om i det här avsnittet finns på Betsson under godbitar och boostade odds. Ni vet också att ni behöver vara 18 år fyllda för att rygga dem. Och upplever ni att ni själva eller någon i er närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Jag tänkte avsluta med en liten nugget till Queens Park Rangers-supporten Bengt Sonnert. Jag köpte landställe i somras och mannen i det säljande paret, stor Queens Park Rangers-supporter. Aha. Så att min gäststuga är döpt till Loftus Road med uppspikad tillhörande liksom, adressplåtskylt. Wow. Så att jag har ett eget litet Loftus Road på mitt landställe.
Ja, härligt.
Tänkte, det finns bara en person som kommer uppskatta det här och det är Bengt Sonnert.
Jag har aldrig blivit bjuden till hans landställe, men jag åkte upp med min pappa och gjorde en besiktning på hela bara för att det skulle kännas bra i hjärtat när Gusten skulle köpa det.
Om vi slaktar rent ut här nu i åttondelsrundan, då kanske vi ska kombinera någon slags Toto Gambling Cabin spelhelg ute verkligen. På Hattudden. Så kan du få bo i Loftus Road.
Ja, det bokar vi in. Nu är det hård press på att de här spelen ska sitta.
Fan vad kul att du kom och gästade oss, Bengt. Hälsa grabbarna i Gambling Cabin och det är väl bara haka på där på Twitch och lyssna på poddar och så vidare om man vill jogna er.
Ja, men verkligen. Det var grymt kul att vara här igen. Stort tack för att jag fick komma.
Ja, men vi ska tacka. Jag bara säga det. Alltså Twitch, det laddar man ner som app, eller hur?
Ja, app eller på webben då.
Eller på webben. Och sen söker man på...
The Gambling Cabin. twitch.tv/thegamblingcabin.
Det är ingen jävla engelsk twitchare som har försökt att liksom sno in sig på det. För det är ett bra namn.
Ja, eller hur? Det var ju du som kom på det. Så att,
jag försökte få igenom det senast.
Men jag tror att alltså, spelstuga är väl väldigt svenskt begrepp.
Mm.
Alltså, om någon säger gambling cabin så är det väl ingen engelsman som fattar vad fan man pratar om.
Nej, de har ingen aning. Men precis, det är svårt att översätta när någon frågar någon som inte kan svenska, vad är det här för någonting? Vad betyder det här? Liksom?
Då är det spelstuga.
Ja, men det har väl alla. Alla kör väl en spelstuga och snackar lite, ha bången i handen och snackar gött och tar en lätt öl och njuter. Det gör väl alla liksom.
Exakt.
Hörru, nu får du ta bången i handen, Gusten. Och så yes. Gör vi måndag.
Det, nej, vi gör måndag. Ja just det, är måndag. Mm. Det var så du menade.
Jajamän.
Hörrni, vi hörs igen på torsdag eller fredag. Vi kanske ska smyga in Europa League-vändan.
Vi får
Alexander
se.
Isak mot Manchester United och så vidare.
Just det, ja, vi kör fredag.
Vi hörs på torsdag eller fredag igen. Ta hand om varandra till dess. Ciao tutti.
Ciao tutti.